Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Krull och kriminell. Dennis, vad kan du säga om din bana som kriminell?
Alltså, jag som barn, alltså, jag började egentligen då jag bodde i Turkiet.
Dervis Dennis Aksay växte upp i Turkiet utan vare sig faders figur eller manlig förebild, men med hederskultur som måttstock. 18 år ung blev han bortgift i Sverige trots att varken han eller kvinnan ville gifta sig med varandra. Frustrationen drog hon till slut mot ett liv fyllt av droger, spelmissbruk och kriminalitet.
Det funkar inte mellan oss när vi är gifta. Till slut, det är som jag satt punkten, alltså det att jag gick hemifrån. Jag slutade det att vara med henne. Jag själv är förstås ung och absolut, jag är nyfiken också. Jag vill träffa människor, lära känna nya människor. Jobba då har jag pengar också. Jag hade lägenhet, jag hade en bil också. Då fick jag träffa några personer som spelar om pengar. Vi gick ut nattklubbar och sådär, fast jag var 21, 22, 23-åring. Och sen, det gick fort, alltså började spela om pengar. Fastnade de här blackjack, roulette och bland annat. Jag började med det. Och sen, de pengarna, oj, det går åt verkligen fort. Men jag fastnade, jag älskade det spelet också. Sen, alkohol kom in i bilden också. Och då hade jag köpt en restaurang. Och när vi hade restaurangen också träffade en person som tar droger, håller på med kriminalitet. Så då fick jag träffa dem, lära känna dem också. Och sen samtidigt spel och börja ta droger.
Jag frågar, körde du BMW?
Då hade jag inte BMW, men jo, jag hade BMW också, men efter det. Först jag hade en, jag kommer ihåg, alltså, jag hade en Volvo 460, en ny bil.
Gubbil fan.
Ja, men då, tänk alltså, 1993 kanske. 1993. Det var lyx. Hur många typ 20-åringar hade en sån här bil? Det är inte många. Och hade jag också kommit ihåg, alltså, det är att 6 eller 7 stycken CD-skivor, fan kallas det, någonting box.
Alltså, växlar du?
Ja, det hade jag också det. Och sen, sen jag köpte en BMW. 525.
Såklart, det var bara det jag ville höra.
Det hade jag också faktiskt. Och sen började ta speciellt kokain, samtidigt spel, missbruk och lite alkohol. Och lära känna kriminella människor, hur de gör business, snabba cash. då också gick in i den branschen direkt, alltså det började sälja droger och sådär, va, och olika vapen så, ja.
Från restaurangen?
Inne i restaurangen också, det vi har gjort mycket, det så att kommit in olika droger och sålde vidare till folk, eller vi stängde restaurangen, vi själva har festat, tagit droger och sådär. Men jag förstod inte själv, jag mådde dåligt också faktiskt, idag jag förstår det, alltså varför jag gjorde allt som hänt, alltså det stress, må dålig. Jag visste inte heller att man kan gå till någon psykolog eller söka hjälp på det sättet, jag fattar ingenting sådana saker, va. Men jag ville också faktiskt jobba inom restaurangbranscher och öppna en kedja, det att inom restaurangbranschen, jag vill verkligen jobba. Men det här vänner som jag sa, det var lätt för mig att fastna dem och sen göra som de gjorde för att de ska acceptera mig, så att jag ska bli omtyck, att jag har makten.
Vad behövde du göra för att känna dig att du kom in?
Då först och främst jag måste träffa dem och festa med dem. De tar droger, då måste jag ta droger också. Alkohol, jag måste ta alkohol också. Sätt att prata till och med. Jag ska också prata som de pratar.
Hur var det?
Exempel, bror. Då jag fick reda på då också det. Bror, brorsan. Jag visste ingenting i början det, vad brorsan är egentligen. Även för att de använder brorsan, då är vi brorsan. Om jag inte ser mig som brorsan, då är jag inte en av dem. Förstår jag med det? Och sen... oj, kollade, shit, nu åkte fast. Polisen tog oss. Första, andra, tredje. Och sen varje gång in och ut också det häktet. Och sen anstalten. Först var kortare straff så där. Men då blev jag också det. Egentligen det var någonting bra också för mig. Jag kände mig mer makt, tuff och... Nu har jag kommit in och suttit inne och det, nu har jag kompisar, vänner också, kriminell. Nu måste vi fortsätta med den biten, alltså det, hur vi ska få in pengar. För att några vänner gör en transportrån och de har planerat och de har lyckats. Den andra säljer droger och jag vet vad. Den andra gjort, jag vet, någon bankrån den tiden, du vet. Den andra säljer vapen och hämtar mycket kokain från olika ställen, hur man kan hämta. Det är mycket, alltså det är alla möjliga kriminalitet, kort, hur man kan fuska med kort.
Vad blev din grej?
Min grej var mest utpressning och kokain. Det var det.
Sälja?
Ja, sälja och ta. Jag, du vet, utan kokain jag kunde inte göra någonting heller.
Utpressning var...
Utpressning också, jag kom in i den branschen också faktiskt, alltså personer som jag känner som håller på med det. Den tiden exempel, först och främst folk började sälja sina restauranger exempel. Det var mycket svarta pengar, okej? Okay? Och då är det att vi visste att de skulle träffas den dagen. Det handlar om ett par miljoner. Man går in och de tar de pengarna från dem. De kunde inte ens anmäla heller, alltså det, för att det är ändå svarta pengar.
Men det låter ju mer som ett rån, mer än ett utpressning.
Ja, och det är en grej. Och sen utpressning andra, så att vi har fått mycket tips också för personer som har gjort businessaffärer tillsammans med varandra. Jag vet inte vad, skyldig till andra, tredje, sådär. Då har vi tagit om den grejen och det är också en lång process faktiskt, den där var att kolla upp den personen som... kom till oss, okej, okay. Oftast också de personer som kom till oss, de kom till oss genom någon som känner oss. Okej, okay, de andra personerna som var skyldiga, vad har de gjort, vilken affär de har gjort, oftast vi har kollat upp så också, va? Och sen, vi gick på de här människorna.
Men det var folk som inte hade betalat och gjort rätt för sig?
Ja,
som vi... Som nästan torped?
Exakt, det kallas för torped också egentligen. Vi har gjort sånt mycket.
Vad brukar man säga summan är? För att det ska vara lönt att göra det, menar.
Det spelar ingen roll om det är 10 000 också. Vi lägger 20-30 på det och det blir 50 000 ändå. Så det är snabba pengar, alltså. Det spelar ingen roll, alltså, det, om det handlar om, som jag sa, 10 lax. Och vad spelar det om 10 lax? Så vi går skicka en eller två personer, eller jag går själv också, det spelar ingen roll. Då blir det 50 000 ändå.
En parentes bara, men man brukar säga det, man ska aldrig betala första gången. det kommer aldrig ta slut. Alltså så här, för då har de sett att det finns en källa med pengar. Och så kommer det tillbaka ett krav igen och liknande. Hur är det med det?
Det hände så också, men vi har inte gjort det så på det sättet faktiskt. Vi har jobbat lite, om man ska se så att rättvis.
Ni jobbade med moral.
Exakt, om man säger så. För att när vi gick också till folk, alltså det, vi har inte hotat dem heller. Alltså det, på, det, och det händer om, det, om de inte betalat. Alltså det, men först när vi satt där, alltså vi hade ett möte, det är ett lugn och ro. Alltså det, vi tog fram lite information alltså så där, och vad som har hänt, och är nu de personerna har ingenting med de här människorna att göra, för att det är ni som har skyldat oss istället, det är våra pengar.
Ja, ni har tagit över en skuld.
Ja, precis. Mm.
Hur skulle det gå till om man säger så här, när du går dit till första mötet då? Finns det någonting, sånt exempel du kan minnas eller någonting när det...
Ja, jag kan göra exempel. En gång vi sitter, vi tre personer. Vi sitter, ena personen oftast står lite långt borta någonstans. Vi två sitter och kom två personer till oss, två män. Vi har sagt saker ting, vad som hänt, och de pengarna ni är skyldiga till oss istället. Och då de börjar bli lite aggressiv, en av dem. Vadå, vi inte skyldiga någonting? Det är att, vadå, jag ska inte ge pengar, vi har ingen pengar alls. Vad ska jag ge till er? Sådär. Då vi börjar, det är din bil eller hur, du kommer med bilen. Vi kan börja med bilen istället. Du skriver över bilen på vårat namn. Vi tar över. Exempel. Du kan börja med något. Vi också även underlätta lite. Om det är exempel 500 000 kronor. Okej, 500 000 kronor, du kan inte betala nu. Absolut, det förstår vi. Men vi kan börja med bilen. Eller betala 50 000. Sen kan du betala. Vi gör en avbetalning. Så kunde man göra också. Sen kanske människan också gjorde, den här människan speciellt, sa till oss att nej, de kommer inte betala. De är inte, vi är inte ens skyldiga, eller de är inte ens skyldiga någonting och sådär. Det. Vi gick hem till dem. Reda på vart de bor och så. Och sen vi låtsas som att vi hämtar paketpost. Och sen öppnar de dörren. Då, de hade familj också, va? Så att... Det är klart de vill rädda då, shit vad som händer. Så vi vill ha ett möte igen. Och sen kommer de och de ser mer allvar, va. Och sen de blandar in också människor. Inte bara i Stockholm. Från olika delar runt om. Även utanför Stockholm också, från Danmark också, jag kommer ihåg det.
Att de drar in andra kill.
Ja, de har också kanske fixat kontakter vänster höger så där. Men spelar ingen roll, alltså, det vad som, vad har den människan har gjort fel, spelar ingen roll. Vi har tagit ändå de pengarna. Det har varit så faktiskt en grej.
Och vad händer då när de kommer med någon form av gensvar eller vad man ska kalla det?
Alltså det, till slut alltså, de sa att de ska ge pengarna. Okej, okay. Men det är också farligt. Alltså, det hände det att vi åkte fast. Just det, då hände det att när man skulle hämta upp pengarna det. Polisen har ett koll på allting. De har gjort kanske anmälan. Och polisen väntar också tills den dagen att vi ska möta dem och hämta pengarna typ. Jag kan berätta också, den biten också hände också. Vi åkte fast. Ja, vi bestämde en dag. Okej, vi ska träffas den plats. Fine. Men vi var tre bilar. Tre bilar på tre olika ställen, va? Så att vi kollar upp allting. Redo. Inga konstigheter. Och vi skickar bara en person. Och vi vet att den personen kommer aldrig prata om. Aldrig om att åka fast. Aldrig. Ifall om det händer någonting på det inblandas. Då de kommer ligga illa till. De vet också det. Och sen vi skickar den personen. Den personen går och hämtar de pengarna. Och sen vi möts någon annanstans. Och så vi delar pengarna. En gång hände det också. Till exempel hur vi ska möta någonstans. Och... Då vi två personer som åkte iväg. Ena personen hoppade av någonstans. Han ska bara ha koll. Och jag själv åkte mötplatsen med min bil. Och sen när jag kom dit. Då var insatsstyrkan allting alla på plats. Och så jag kör bilen mot Norrtull. Fast mycket trafik. Det var 3-4 bilar jag vände bakom. Och de stoppade mig. Och min polare också satt i bilen då. De tar in oss inför folk. Ja, då vi fick straff för det också. Så att jag försökte utpressning.
Jag vet att en del brukar prata om att de hade olika sätt när de just skulle göra de här grejerna. En del hade ju med sig, jag vet, en bandare för att bandare, så att ingen kan påstå att de har hotat det. Fast det finns ju alltid ett underliggande hot liksom i det hela, så att säga, när man har ett möte. Ja. En del kanske pratar väldigt lugnt och samlat. En del är ju hetsiga och skriker. En del kanske ger en örfil det först. Alltså, förstår du vad jag menar?
Nej.
Man har väl olika sätt. Så där. Hade du något, hade ni något...
Alltså, vi hade så här typ... du vet, alltså det är alltid känt, alltså då, nu också lite kanske mer eller mindre så, men jugoslav mafia, jugomafia, russ mafia. Jag hade vänner, folk trodde att jag är jugoslav, mitt utseende, mitt sätt sådär. Jag har alltid sagt att jag är jugo.
Och du sa hade... att du var jugge. Du sa själv att du var jugge.
Ja, men ja, de frågade mig, de sa till mig, är du jugge? Jag bara, jag är jugge.
Är det bättre än att vara turk?
Nej, inget sånt, men ibland det var sämre också det. Ibland, jag kommer ihåg, alltså, jag var på en nattklubb. Och sen, det är en bryt går förbi. Och så jag säger, hallå, hallå, kom. Jag bjuder på någonting, typ någon drink, sådär. Så hon sa så här till mig, nej, 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 du är jugo, jag vill inte vara med dig. Nej, 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 nej. Jag bara, nej, jag är inte jugo, jag är turk. Jag kunde anpassa mig, typ, om det behövs, jag är turk, om det behövs, jag är jugo. Alltså, det, både har fördelar och nackdelar också. Men alltså, det i kriminalitet oftast då, folk, alltså det i Sverige är väldigt... alltså känner till, alltså, jugomafia. Oj, rysk mafia. Då hade jag också vänner från Jugoslavien och Ryssland som kunde prata språket, va. När vi gick också på sådana här möten, och då kanske det min vän, när jag snackade med människan lugn och ro, och min vän pratade i telefonen ryska. Förstår du? Ingenting annat, och de hör i alla fall fan, han pratar ryska också, det är säkert shit. Det är egentligen lite...
psykologin.
Exakt, exakt.
Ja. Förstod de här människorna, för jag gissar att det är inte en vanlig människa med familj, utan det är ju ofta någon som på något sätt har varit med i det själv, eller kanske inte betalat, gjort rätt för sig, gissar jag. Det är väl rätt sällan det är oskyldiga människor, menar jag, i någon form. Men behöver man gå in då? Räcker det med att ha möte och prata? Eller behöver du någonstans också visa musklerna?
Alltså så här, det är att... folk gör olika, du vet, i kriminalitet, alltså det som jag har sett och hört. Och personer går på oskyldiga människor också.
Ja, men tänk just det här, man ska skulder och sådana saker. Ja. Det är väl lite, är det hittepå skulder ibland, eller?
Det kan också vara. Men det är det jag menar, eftersom vi själva inte påhittade skulder, alltså vi har inte varit, vi kollade upp också. Exempel, om du kommer till oss och säger att, ja, men, Kalle skyldig dig 100 000 kronor. Okej, för vad? Du måste ta fram lite bevis. Sen du har tagit fram bevis, då vet du att, aha, okej, sen vi kollar upp den här människan också. Verkligen han har gjort eller inte sånt, och vilka kontakter han har också. Så vi kollar upp lite grann med hans kontakter också. Och sen vi ser att, okej, nu. En gång hände det exempel. Det var en person där igen. Vi ska hämta upp pengar. Och det har gått, det handlar om 200 000 då. Det har gått också det att 2 år efter, så att han hade skrivit en check. Det finns check, det stämmer. Och det finns grejer som har hänt. Och när vi gick på honom, och då han tar kontakt med andra människor som också är kriminella. Då ringer de till mig. Jag bara, okej, vi träffas. Och då hade vi träffades de andra kriminella människor och vi... så visar sig att vi känner, vi är varandra, vi känner varandra, vi vet vilka vi är. Och sen då vi har förklarat för människan, och då bara, shit, det är sant, bror, ni har rätt. Okej, då har vi dubblat det här också, det 200 blev 400. Då har vi också delat. Exempel,
så de, ni gör en gemensam affär.
Yeah.
Ni rundar ju honom två gånger.
Han trodde att han skulle ha fått hjälp av dem.
Ah.
Men då, han ringer, de ringer. Ja, då får du komma hit med taxi nu på en gång. Så kommer människan med taxi. Vi sitter där och de säger så här. Vi kan inte göra något sen. Ja, då har vi dubblat också. Då ska han betala, ingenting utväga. Så är det. Det händer sånt.
Är det oftast, skulle du säga, andra kriminella eller är det affärsmän eller på någon form av slips- och kostymnivå, eller vad är det för
alltså, om man säger så, det är ett yrkeskriminell kriminell missbrukare. Tjackis, pundare, det skiljas mycket också va, inne. Ja. Och oftast finns personer som absolut som styr en del kriminella personer som har med slips och kavaj och sådär.
De här mötena och efteråt och allt det där med rädslan hos de människorna ni träffade, dåligt samvete?
Nej, jag hade inte så att speciellt. Jag var duktig på det att stänga av mina känslor. Och fick hjälp utav det också, speciellt kokain. Kokain var min grej, jag älskade det. Utan kokain jag var som en naken människa. Jag måste alltid ha kokain på mig. Om jag hade inte kokain, om det är ett gram, förstår du? Annars, utan det, jag känner mig säga, fan, det är någonting tomt.
Men hur mycket pengar har du lagt på det då?
Uff. Jag kan inte förklara. Jag har mycket pengar gick åt helvete. Mycket energi. Hälsan. Till och med två gånger jag fick lite operation i näsan. Bihållarna, de har gjort rent va?
Mycket kunde du ta på en dag?
Ja, mellan 5-10 gram.
På en dag?
Ja.
Ja, det är mycket.
Ja, det är mycket.
Och då ska det bekostas också?
Det kostade egentligen inte så mycket för att jag var kranen också. Så, och sen, den går runt hela tiden. Eftersom, vi festade också varje dag, varje kväll. Alltså, jag räknade ungefär, alltså, min dagliga kostnader alltså, som ungefär ligger någonstans mellan 10 till 100 000 kronor. På en dag. Förstår du så mycket pengar går åt? Ibland jag tänker också att jag sa, fan om jag hade sparat de här pengarna. Ja. Men det, man tänker inte så här långt, förstår du? Alltså det. Jag tänkte alltid så här, jag har ju 1 miljon, jag gör 1 miljon till, sen jag ska lägga ner allt kriminalitet.
Men under den här tiden var det inte bara Dennis kokainmissbruk som kostade pengar. Det växande spelmissbruket började också kräva allt större summor.
När jag fastnade just det spelet, alltså tiden går så jävla fort. Man har ingen aning alltså, man vill inte ens äta. Det kommer telefonsamtal, jag blir skitirriterad lack alltså. Jag vill inte att folk ska ringa mig, störa mig.
Och vad spelar du då för något?
Jag spelar mycket Texas Hold'em. Svarta klubbar och sen senaste Casino Cosmopol som kom, så var jag där också stammis. Och sen när jag hamnade på kåken, anstalten, då också hade vi folk förstås spela där också det. Alltså det jag älskade, det är Texas Hold'em, jag lovar, jag älskar det.
Vad är grejen? Jag har aldrig förstått det där, för att det verkar bara vara ångest. För oftast så man spelar för att vinna. När du vinner så tänker man antingen att jag borde ha satsat mer eller nu ska jag vinna ännu mer. Alltså förstår du, men det känns inte som att det finns en glädje. Man får inte ut
något av det. Alltså så är det, om du vinner, självklart alltså det känns bra. Men också det är inte den själva kicken, vet va? Jag vet inte, det känns skönt, alltså det drar mig. Alltså om jag exempel, det, om du och jag kanske, det, jag känner inte till dig just nu, om du har spelmissbruk eller har du gjort det så här. Till och med idag, jag pratar om idag. Om du och jag, vi ska gå till Casino Cosmopol. Eller någon restaurang som finns maskiner. Det känns skitjobbigt för mig. Bara alltså, stå nära maskinen.
Men maskinerna ser ju så jävla tråkigt ut.
Ja, det är tråkigt ut, men det alltså det att gå dit bara, satsa med 100 kronor. Trycka på knappen. Det händer någonting.
Helt meningslöst i min värld.
Den här känslan, den där kicken. Uff. Jag vet att jag kommer följa det. Men ändå, jag tänker, ja, men kanske någonting jag gör, det är kul grej. Alltså, någon kicken jag får.
Hur länge kunde du stå där då?
Jag kan stå där hur länge som helst, alltså. Det finns ingen tid begränsning.
Tre timmar, fyra.
Ja, lätt. När jag spelade exempel Texas Hold'em, och det är ännu mer. Ja, alltså det jag spelade, vi ser att en gång som jag sa det, ja, då jag förtorskade 300 000, mer än 300 000 kanske, lite mer.
På ett tillfälle,
precis. Och då satt där runt kanske 1 mitt i natten. Och då kanske någon som stängde, om jag inte ljuger, klockan 7 tror jag.
På morgonen?
Ja, på morgonen. Alltså, det går fram och tillbaka och sen jävla, det, jag går in för att den tar lite kokain också. Det. Så kommer jag sitta vid bordet och rastlös. Mitt knä det är hela tiden rastlös. Ja. Och sen man blir irriterad på folk.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och sen, ibland som jag sa, telefonen ringer, jävla fitt telefon, jag blir irriterad. Och sen, de vill inte att vi ska ta fram telefonen heller, alltså det är irriterande. Men man gör under bordet, kolla på telefonen ibland. Det, man gör konstiga saker på det sättet. Och sen, klockan närmar sig. Sju. Shit. Nej, jag vill inte att tiden ska ta slut. Och den tiden går så jävla fort. Och sen vet det sista omgången, va? Det känns inte okej. Alltså, shit. Man kan inte göra så med fan. Nu de stänger. Sen efteråt, alltså det finns olika svarta klubbar som man går vidare. Då har jag suttit fan, tänk, 7-8 timmar. Lätt.
Och hur känns det när du går ut där? Det är ljust på morgonen nästan. Och du har
minst, det känns så här.
Du har torskat 300 000.
Ja, den dagen alltså. Det kändes, jag kommer ihåg. Alltså det, när jag gick all in. Den här människan hade ett par treor. Bara ett par treor. Jag hade tris. Och sen öppnas kortet. Putten mycket pengar. Jag har mycket, han har mycket. Alin. Han fick fyrtal. Fyra stycken treor han fick. Vet du vad, det händer kanske en gång per miljon. Alltså, jag kokar innerst inne. Så otur kan det inte vara, förstår du? Jag hatade mig själv. Jag hatade allihopa. Jag hatade allt. Jag sa så här, jag ska aldrig spela mer. Oftast jag brukar säga det varje gång också. Men jag kommer ihåg. Exakt. Det var 6 februari 2008. 7 februari jag åkte fast. I Malmö. Då jag sitter inne. Det är därför jag har tatuerat mig också här. Så ser.
Ja, du har fyra tatueringar.
Ja. Ja, det är min datumet. Från med det datumet. Alltså jag har inte tagit droger. Så det var stort. Jag var inne på kåken då. Så jag bara kämpat hårt. Jag tänkte så här. Det räcker fucking jävla liv. Det här är sista gången. Jag åkte fast. Och sen allting gått åt helvete. Jag är inne. Så inne också det. Man har lite ångest och sådär. Och jag var också duktig som jag sa. Det att kunde stänga av mina känslor. Jag var skitduktig på det. Jag spelar ingen roll om du låser in mig. Alltså det är 10 år också på något. Ett litet rum. Toalett. Jag kunde låsa in mina känslor totalt. Och acceptera bara det.
Är det någonting du har fått jobba med idag istället?
Jo, det gjorde jag. Jag har kämpat hårt med det faktiskt.
Och ta fram känslorna och prata om det? Eller?
Ja. Mm. Och det är egentligen musiken som hjälpte mig mycket faktiskt att ta fram, visa mina känslor. Att ta kontakt med mina känslor. Det är därför jag är tacksam faktiskt. Jag spelar själv också en sån här turkisk gitarr. Va? Den var en av de hjälpmedel kan man säga. Så att, när jag spelade en gång, jag hade en tjejkompis. Hon jobbar inom hedersrelaterat våld och sånt. Va? Hon sa så här till mig. Dennis, det är du. Nu du tar fan alltså kontakt med dina känslor när du har det här gitarren i handen. Varför du visar inte det när du är helt normal? Fan alltså, du ska visa det här. Hon var på mig det en gång. Så jag bara tänkte, det är sant. Faktiskt, det tar fram gitarren och spelar och kontakt med de här känslorna.
Och vad hjälpte det tycker du?
Vad
hjälpte det? Vad var skillnaden?
Det hjälpte faktiskt att först och främst stopp och tänk. För att förut var jag väldigt impulsiv. Alltså där, så att händer saker, jag skiter i vad som händer, konsekvensen. Och sen, jag ångrat mig. Men nu tänkte jag säga, okej. Om det händer någonting, jag väntar och tänker, fan, okej, hur han tänkte egentligen. Skit i hur jag tänker just nu. Förstår du? Jag ställer mig i det andras roll. Och sen där jag stannar kanske typ 2-3 sekunder. Och det har varit svårt för mig att verkligen hantera på det sättet, va? Bara acceptera framför mig en person, exempel, säger till mig fuck you, han sitter i sin bil. Fan alltså det. Jag kokar innerst inne. Jag bara fuck you själv, jag ska stoppa den här människan mitt i motorvägen, spelar ingen roll. Jag kan göra vad jag vill typ. Men skit i honom. Kanske han mår dålig. Kanske han har stressat. Jag har kämpat hårt med det här arbetet. Och det hjälpte mig faktiskt. Att inte hamna på onödiga, konstiga situationer.
Och vad är känslan nu inombords då, så att säga? Hur mår du om du jämför idag mot hur du var då?
Ja, det är stort faktiskt. Idag jag har gett det så här. Min själ mår bra. Förut, alltså det, jag trodde att jag mådde bra, men jag mår inte bra egentligen tydligen. För att min omgivning speciellt mådde dåligt. Mina barn, mitt ex, mina föräldrar, speciellt mina nära kära tänk. Alltså det. Men idag, mina nära kära, de är stolt över andra, folk som känner mig ute. När jag går ut någonstans och folk stoppar mig och bara kramar mig och det, tjena Dennis, hur mår du? Hej Dennis. Alltså det, ibland jag hinner inte säga hej, hej. Alltså det, förstår du? Och det känns, det ger mig så här, wow, det här är kärlek, respekt på bra sätt.
Istället för att de går och säger, hej Dennis, och är rädda för dig.
Precis, förstår du? Och då ger mig en sån här en känsla som jag verkligen, min själ, jag mår bra. Så jag, tack och lov att jag har, det är det som problemet också, det är idag när folk vill förändra sitt liv. Jag tror också så här, det är att många vill förändra sitt liv. Jag tror inte att folk som är just i kriminalitet, alla, wow, jag är lycklig, jag mår bra. Jag tror inte det. Så att det är många faktiskt har i sina tankar, alltså det går fram och tillbaka. Fan, det här är inget liv. Jag måste göra någonting åt saken.
2008 blev Dennis fri från allt och bestämde sig för att använda sin energi och erfarenhet till att hjälpa andra, speciellt ungdomar. Idag driver och leder han Vision Center i Haninge, söder om Stockholm.
En gång exempel, en ungdom har sagt så här till mig, att han bara, han håller på med kriminalitet alla möjliga sätt. Han ser bra ut, han är fett kaxig, han tränar. Och sen när jag pratade med honom, och han satt också så här mot mig. Han var någonstans 25-26 år gammal så där. Han bara, brorsan, säg till mig, när har du förändrat ditt liv? Jag sa, jag var typ 34 år gammal. Han bara, jag har nästan 10 år på mig, brorsan. 10 år, jag kan också göra min grej. Vad ska du göra? Och sen, jag kommer sitta så där som du gör. Jag kan också jobba med sånt arbete. Då jag visade honom det, vissa saker. En del, jag tog fram det, mina kroppsskador som jag har, skott, skador och kniv och sådär va. Jag visade det, de här bitarna det. Sen jag visade personer som inte lever på Facebook, visade bilder som jag har. Jag sa så här, de här människorna, de lever inte idag. Kolla, han var 20 år gammal, den andra var 30, den andra var 35, jag vet inte vad. Och de lever inte idag. Och jag själv, jag hade tur, det är som bingolotto, triss, plötsligt händer. Jag hade tur, jag överlevde. Men jag kunde också vara död. Jag blev skjuten, kniv, överdos. Okej, bror, du kan göra som du säger. Gå ut nu. Gör som du tänkte just nu. Men du har minimum chans att bli som jag. Överleva och jobba. Han var helt tyst då. Förstår du? Jag tycker att det spelar ingen roll om man har gått igenom ett liv, livserfarenhet, har man det eller inte. Jag tycker också så att det är viktigt i alla fall att man vet om saker till, förstår du? Så att aha, det här är inte okej. Man kan hamna i ett problem. Det kan bli så. Och det är därför också det att man kan som vuxen, så att jobba med ungdomar, handleda ungdomar, speciellt om man behöver inte jobba ens, alltså det är föräldrar, speciellt. Alla ska bli någon gång föräldrar säkert, alltså det är mer eller mindre så. Och då är det, det är du som det föräldrar, första egentligen läraren, alltså det kan man säga, så att det är till ditt eget barn. Alltså. Det är du som ska verkligen, när de kommer till jorden, att du ska uppfostra på rätt sätt. Ge stöd på rätt sätt. Okej, jag har varit kriminell under tiden. Vad har jag fått? Jag hade mycket pengar. Jag hade makt, kontroll. Jag hade många brudar. Jag hade bilar. Actionliv. Det är många punkter kommer. Men om jag hade inte varit kriminell och haft ett bra liv, någonting, vanligt liv, Svensson liv kanske, kan man säga så. Det var inte många punkter egentligen. Men en av dem var mina barn. Deras uppväxt. Jag förlorade deras uppväxt. Jag kunde inte närvara. Mina föräldrar. Fan, jag har inte sett dem på 7 år. Jag ljugit för dem. Jag sa dem att jag köpte en restaurang utanför Stockholm. Jag kommer den här sommaren. Nästa sommar jag kommer. Fast jag sitter inne på kåken. Därför jag kunde inte åka till mina föräldrar. Jag blev skjuten. Jag kunde inte träffa mina föräldrar. Jag sa dem att jag jobbar. Jag kunde inte komma. Exempel, sådana saker. Det var inte många punkter egentligen. Och min hälsa förstås. Fast de var tyngre än den andra. Och då jag sa så här, vad som händer verkligen. Jag ska förändra mitt liv. Pengar, absolut. Jag älskade pengar också. Men idag, jag jobbar på ärligt sätt. 10 års arbetet jag har gjort det på ärligt. Jag tänkte så här, oj. Jag har hus idag. Jag har lägenhet. Jag har bil. Jag har pengar. Jag har min lön. Jag har mitt jobb. Jag har mina barn. Jag har folkets respekt. På riktigt respekt. Alltså inte rädsla. På 10 år jag har fått dem. Men när jag var kriminell, mina barn fanns, fast fanns inte. Folk hade respekt, de som respekterade mig, det var rädsla. Jag hade pengar, fast de pengarna, så det att idag finns det imorgon, jag vet inte. Det var mycket oro, alltså det var stress. Jag hade 2-3 ibland telefoner. Det har gått 10 år nu. Jag har bara en telefon. Det känns jobbigt att bära 2 telefoner. Det påminner mig faktiskt det gamla livet. På riktigt. Förstår du vad jag menar? Och det är det. Så betyder det att, aha. Egentligen om du jobbar på rätt sätt. Ärligt. Så svänger du. Du har lön. Du kommer verkligen få allt vad du vill ha. Idag jag har ingen ens kronofonden. Inte ens skulder. Vänster och höger. Jag träffar inte mina gamla vänner. Eller folk som håller på kriminalitet. Vi ska gå ut och festa. Eller vi ska ta en fika och umgås. Jag gör inte det på det sättet. Men sen absolut, Det finns mina kriminella fortfarande personer som jag känner, gamla vänner och sådär. Självklart, vi har haft bra grejer också tillsammans, gemensamt tillsammans. Jag respekterar, de respekterar mig också. Om jag ser dem ute på gatan någonstans, självklart, vi kommer fram till varandra, vi kramar varandra. När jag träffar sådana människor, om de är 3-4 stycken exempel, och jag kommer träffa dem ute på gatan någonstans plötsligt. Ah, tjena, tjena, tjena. Åh, vem är du? Vem är? Åh! Kanske de är 4 stycken. En tycker kära. Han blåser statens pengar. Den andra tycker att jag blev golare, gentvättad. Den andra kanske tänker så här. Shit bror, du har gjort jättebra arbete. Fan, jag vill också verkligen bli som du. Jag vill göra också någonting med mitt liv. Förstår du vad jag menar? Alltså, någonstans ändå, alltså sådana som vi, sprider också det en bra budskap.
Allting handlar lite grann om vad man själv är i sin kriminalitet.
Ja. Yeah.
För vad man tycker.
Ja, yeah, exakt.
Vad skulle du säga är det som ligger närmast till hans, tror du, för att få dig att trilla dit igen? Alltså, skulle det vara kompisarna, eller skulle det vara kokainet, eller skulle det vara spelet?
Vi pratar om det här missbrukspersonlighet. Om man har det här missbrukspersonlighet, alltid man ligger illa till. Risk.
För kokainet eller spelet?
Ja. Man kan missbruka kokainet, spelet eller alla möjliga saker. Va? Har man det här personligheten, så det är stort, och då har du mycket risk också. Vad du ska göra, då ska du hålla dig borta så långt som möjligt från de här bitarna. Har du exempel spelmissbruk, som jag sa, jag själv brukar inte gå till de här typ kasino eller som finns mycket spel. Jag går inte sådana ställen väldigt mycket, väldigt sällan jag hamnar
där. Ja, det är ju fan det enda man kan göra där, så det finns ju ingen poäng.
Precis. Och sen kokainet, så om jag skulle träffa människor som tar kokain, om jag sitter med dem på ett rum, kanske en kväll kanske jag orkar säga okej. Men nästa kväll jag kommer testa. Det kommer bli det.
Och testa är ju inte egentligen testa, det är ju att börja igen.
Jag börjar igen kanske, ja. Absolut. Men jag tänker som testa, förstår du? Som
det. Ja, det är klart, man är alltid ett självbedrägeri.
Så. Och så, det är därför jag själv, vad gjorde jag? Hur jag håller mig borta? Jag går inte sådana områden där det är sådana platser, va? Håller mig borta från.
Och då blir det lite grann att bryta med det gamla.
Vänner också samma sak.
Ja.
Som jag sa det. Om jag träffar personer som håller på med kriminalitet. Okej, mina vänner, jag tycker om dem. Jag älskar dem också. Finns personer som jag älskar. Men jag vill inte... Jag tar mitt eget ansvar, va? För jag vill att mitt liv ska se så här. Men om jag träffar nu Kalle, Anna eller vilka, de håller på med det här. Jag vet min erfarenhet. Jag kommer också hamna i det problemet. Men jag vill inte göra det. Jag vill bli en bra förebild.
Dennis, stort lycka till med ditt fortsatta jobb, och framförallt tack för din tid.
Tack själv.
Har du jobbat den där?
Nej.
Skållade han ganska gott.
Det jag kallar odramatiskt i det här läget, det är ju att han bryter en dörr.
Köpa sönder ansiktet på mig själv. Mm.
Absolut.
Skulle någon gå vid gränsen, så får de fem.
Om du stjäl denna Ferrari så får du 1 miljon.
Absolut inte.
Det var väl tredje gången jag hade smashat det stället. Han
står med revolver under huvudkudden.
Fuck den då, då kör jag mitt väx.
Jag har sopat på honom utav helvete.
Du bor i min trappa, jag ska kriga med dig.
Gud, vilken svår fråga.
Ganska bra fråga.
Det var skitbra.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Confidence starts with loving who you are.
And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.